A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårhuset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop. Och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är väldigt glada över att Träningspodden sponsras av Pauluns som nu lanserar Pauluns Supermix. Pauluns Supermix är en färdig blandning full av nyttigheter som rött råris, gröna linser och quinoa. Och ett proteinrikare alternativ till dina vanliga kolhydrater som pasta, ris eller potatis. Det är supergott till din middag och kokas enkelt på 20 minuter. Du hittar den i rishyllan i din mataffär. Hej och välkomna till Träningspodden. Vi kämpar på här in i vårsolen med vårvärme. Jag heter Lovisa Sandström och min poddpartner är Jessica Almenäs.
Ja, här sitter jag och ursäkta om jag verkar lite mosig, men jag tog precis en liten tupplur mitt på dagen som jag gör ibland. Och det var ju väldigt svårt att vakna igen. Det är farligt med de där tupplurarna för man får inte sova för länge. Alltså en halvtimme egentligen max. Sover man en timme eller mer, då är det ju kört. Resten av dagen är ju bara förstörd.
Jag kan säga att sova mitt på dagen, det är mitt allra, allra bästa, alla kategorier. Bättre än att äta godis, bättre än att äta god mat eller vad som helst. Att sova mitt på dagen, det är så fantastiskt.
Ja, men jag håller med. Och det är ju så mycket skönare att sova på dagen än att sova på natten. Jag sover ganska dåligt på nätterna, men på dagen så är det bara, åh vad gött det är, jag vill aldrig sluta sova.
Ja, men täcket är ju lite så extra skönt.
Ja, och det känns lite sådär småsyndigt, för jag klär alltid av mig när jag ska sova på dagen. Ja, men det är lite så här, jag klär av mig, ligger i trosor under täcket, drar ner rullgardinen och det är ljust ute och man borde göra någonting annat. Och så bara lägger man sig och gottar ner sig och sover. Det är ju lite som att synda på något sätt.
Ja, jag kan säga att jag också är en naken fis när jag ska sova på dagtiden.
Ja, det är faktiskt superskönt. Och annars så kan jag ju berätta för dig som är på resande fot som vanligt att vi har haft de första riktiga vårdagarna här i Stockholm. Det är ju så härligt. Humöret går ju bara boom, upp i taket när man får lite sol på sig. Och det är så sjukt också med folk, vad solen gör med folk. Så fort det är en solig dag, en helgdag, så är det som att alla i hela Sverige, eller i alla fall alla här i hela Stockholm, är någon slags omvända vampyrer. Det är bara så här, åh, solljus! Äntligen! Så alla uteserveringar bara smock, säger det. Så är det smockfullt. Alla ute promenerar. Det är liksom folk precis överallt. Som att alla tänker så här, de här dyrbara dropparna får vi inte låta gå till spillo.
Ja, men jag tycker det är en extremt rolig företeelse. För sen om några veckor, då njuter människor inte alls lika mycket. Då klagar de över att det är för kallt när det är slutet på maj eller början på juni.
Exakt, men nu är man bara tacksam. Nu är man bara tacksam att man får lite sol. Och egentligen är det lite för kallt att sitta ute, men man bara kör ändå. kalla tår och fingrar, vem bryr sig liksom.
Jag har lyxen att vara i Bad Gastein nere i Österrike på en skidresa. Jag var ju här i september tillsammans med STS och anordnade en träningsresa. Jag ska tillbaka hit och bara några veckor i juni och på en ny träningsresa med ett gäng. Men vi har faktiskt 16 grader, strålande sol och kan sitta på uteserveringarna uppe mitt i backen, uppe i Sportgastein till exempel, och faktiskt äta lunch med, ja, med i princip nå sitter i sporttopp.
Åh gud vad härligt. Det är, ja, det bästa.
Det är väl det man säger, man lapar sol.
Alltså jag kommer ihåg när jag alltid åkte till Åre på påsklovet när jag var, ja, när jag gick på gymnasiet och högstadiet, då åkte man med kompisar så här till Åre. Och det var ju alltid så himla skönt, soligt. Man åkte skidor och så när man satt och fikade och drack choklad och sådär, då kunde man typ ta av sig till t-shirt och bara sitta och njuta och blev typ svettig för att solen värmde så mycket. Det var så underbara dagar, så jag är jätteavundsjuk på dig.
Ja, men jag har åkt skidor på flera år på raken, typ vecka 4. Och då är det alltså en tjock dunjacka under en skaljacka. Det är liksom nästan dubbla skidhandskar och ändå så är tårna alltså stelfrusna. Så att jag känner mig inte alls bortskämd med såna här fantastiska skidåkardagar. Jag har inte haft det på flera år. Så att jag ska säga att jag är nog en av de här sollaparna just nu. Jag sitter med faktor 50 i hela ansiktet för att inte riskera att bränna mig.
Ja, vad underbart. Ni åker hela familjen också, va?
Ja, alltså det här är första gången som jag är i Alperna på skidresa sen Sixten och Baxter föddes. De är 5 och 6 år gamla nu. Och det här är faktiskt en drömresa. Jag var i Val d'Isère när jag var gravid med Sixten. Och det var alltså då vintern 2008-2009. Och där och då bestämde jag mig att någon gång så ska jag vilja åka tillbaka till Alperna med mina barn. Och då visste jag ju inte att det skulle komma, att det var en Sikten som kom och att det sen så skulle komma en Baxter. Och liksom all motivation under alla de här traggliga åren i barnbacken i Tandådalen och Lindvallen, frusna tår, barn som bölar. Liksom hela tiden det som har drivit mig är just att kunna åka till Alperna och faktiskt kunna njuta hela familjen. Att det inte är bara en kamp. Och den här veckan har varit, det har varit som en sån här, så att molnen spricker upp och sen så kommer en stor sol och sen är det halleluja!
Åh herregud, nästan lite provocerande familjen von Trapp-lycka. Alltså, ni nästan går och sjunger i skalor. Då är mi fa sol la ti do.
Hans går först, sen kommer jag och sen Sikten och så kommer Baxter längst bak. Men jag börjar nästan böla när barnen åker framför mig ner för skidbacken och de gör såna fina såna här rallysvängar och de håller ut armarna och har så bra balans och så hejar de på varandra. Baxter sjunger samtidigt och det är nästan så rinner tårar ner för mina kinder för att jag har kämpat så mycket för att kunna ge dem den här upplevelsen, att kunna ge dem, ja, men dels självförtroende men också fysisk, alltså förberedelse att vara så stark att man orkar åka de här extremt långa åken. Det så sprakar öronen för att det är så liksom högt fall från toppen ner till dalen. Så att jag är så här high on life.
Gud vad härligt, för det är så fint tycker jag när man ser när ens barn får såna här självförtroende booster. Det är som att man nästan kan se hur det där självförtroendet rinner in i dem och hur de bara liksom växer och strålar. Jag tycker det är så himla häftigt.
Ja, och det är ju fortfarande såklart jätteskört. Jag kan säga att det räcker med att det kommer en liten snövall som Baxter kraschar in i så får man liksom börja om. Så det ska inte låta vara såhär äckligt präktig och säga att mina barn är superstjärnor på allt, för så är det verkligen inte. Men det som jag vill ge mina barn och som jag själv har fått av mina föräldrar, det är en plattform eller en arena där som de alltid kan falla tillbaka på och känna att de äger, att de är kapabla. För att man vet ju aldrig, man kanske har, barn har dyslexi eller att man stammar eller att man hamnar i en skolklass där det, som inte funkar, med att det finns mobbing eller liknande. Och att man vantrivs stora delar av sitt liv eller sin vardag under uppväxten. Men att man ändå, vad ska man säga, inte överlever, men att man hela tiden finns en trygghet i att jo, men det kanske, jag kanske inte trivs det bästa i skolan, men jag är skitduktig på att åka skidor. Och att det får vara en frizon mot allt annat. Och oavsett om man kanske då hamnar i som dolda eller synliga funktionshinder eller vad det nu må vara. Att man liksom får känna att det finns någon arena. Och det kanske är Minecraft, kanske är schackspel, skidåkning, cykling. Det spelar inte så stor roll. Men att man som, för mig är det viktigt som förälder att ge mina barn, ja, men en riktigt tydligt ställe där de får känna att de äger.
Men är det här samma sak som att du säger att, att ens barn måste bli bra på någonting för att de liksom ska, eller jag vet inte.
Ja,
förstår jag menar?
Ja, alltså jag tycker nog att ett av de viktigaste uppdragen som förälder, det är att ge barnen möjlighet att hitta någonting som de är bra på. Och det är svårt, för det finns väldigt många vuxna som inte känner att de är bra på någonting. Och att då försöka hitta det till sina barn, det är kanske nästan omöjligt. Men jag tror att det är nyckeln till att faktiskt vakna varje morgon och tycka att livet är roligt.
Men är inte det också, kan det inte vara lite så här elittänk, att nu måste jag drilla min unge till att bli bra på något?
Nej, men jag tror inte att man ska lära barnen att bli bra, utan man ska erbjuda möjligheter, ett smörgåsbord. Jag försökte få Sixten att spela fotboll, jag engagerade mig som tränare i hans fotbollslag. Och vi cyklade varje eftermiddag i veckan till fotbollsplanen och han var helt ointresserad. Han blev sur på de andra för att inte de stannade upp och kollade på flygplanen som flög in mot Bromma. Och de bara, hallå, vi spelar 2-målsmatch här. Och då var det spelade ingen roll hur engagerad jag var, eller jag skulle aldrig kunna lära honom tycka om fotbollen, utan det var ju liksom bara att ge upp det. Men att då ta fram ett alternativ hela tiden, att erbjuda smörgåsbord och liksom låta barnen välja själva och ha tålamod som förälder, även för att man inte tycker att det är det roligaste själv, så får man sätta sig själv lite grann åt sidan i vissa fall.
Ja, men jag fattar, det är inte så lätt alltid. Alltså man vill ju gärna, jag hade ju gärna velat att mina barn hade tyckt att basket var kul. Men ja, nu börjar Jack kanske, min stora som fyller 11 i år, han börjar ändå gilla basket lite. Det är några av hans klass som spelar basket. Så han har varit lite så här, ska vi gå ut på helgen du vet och skjuta lite och spela lite basket och så. Så kanske jag inte ska ge upp hoppet ännu.
Nej, men och det behöver ju inte bara vara att det måste vara en idrott. Alltså det finns ju klart att det är många hälsovinster eller hälsofördelar om det är en idrott. Men jag tänker alla de här barnen som är jätteduktiga på att gamea och sitta och spela med mikrofon och prata engelska med andra barn som de sitter och spelar olika spel och de är i lag och så vidare.
Absolut.
Alltså jag tror att man ska ta barns intresse på allvar och inte säga så, men reglerat, men nu är det skärmtid här 55 minuter, utan att man faktiskt, det är ju att förminska barnets intresse och engagemang och någonting som man är duktig på, att liksom lägga lite skam över det. Jag tror att så länge som ett barn älskar någonting och verkligen brinner för det, alltså behåll den lågan så länge som det går, för att när man kommer upp i gymnasiet, att brinna för någonting då kan du komma hur långt som helst. Men det känns som att många barn, deras glöd släcks antingen i skolan eller av kompisar eller av vuxna och så vidare. Jag tror att att brinna för någonting, det är jätteviktigt som tonåring och vuxen.
Alltså min yngsta son, Dylan, som fyller 7 i år, han är 6,5, han älskar ju att sjunga och dansa och uppträda. Och jag vill ju verkligen ge honom chansen att göra det här. Han spelar också fotboll, men han gjorde nog mest det för att hans brorsa älskar fotboll. Så tror jag att han också kände så här, ska också. Men han vill ju, han säger till mig så här, mamma, jag vill sjunga och dansa så som de gör i Melodifestivalen. Det är så gulligt. Men jag försöker hitta en showskola till honom, så att jag skickar ut en efterlysning här till våra lyssnare om det är någon som känner till någon sån här showskola för så små barn. För att han vill verkligen göra det, och då måste man ju ändå på något sätt ge honom chansen. Där känner jag lite som du.
Ja, men han får förstå annars i kulisserna i Let's Dance och sen så kuppa in sig i en paus för att få köra lite stepp där ute på golvet.
Ja, han var med på någon sån här streetdans i höstas och tyckte väl att det var så där kul, förutom vid ett tillfälle, och det var när de skulle ha uppvisning.
Ja, såklart.
Så efter uppvisningen så var han så lyrisk. Jag bara kände igen den här adrenalinkicken som jag själv får efter en tv-sändning. Han var bara, mamma, nu ska jag fortsätta med dansen ändå. Jag har ångrat mig. Jag ska fortsätta så jag får vara med på nästa uppvisning. Det här var så fantastiskt. Han älskar det verkligen.
Ja, och tänk om han som tonårskille med långa gängliga ben och armar som slänger, och sen så ändå känna att när han står på scenen så är han världens stjärna. Tänk vad häftigt och vad ovanligt det är att barn och ungdomar den åldern faktiskt känner och uttrycker dem den typen av engagemang.
Ja, nej, men jag tycker att det är bra som du säger, att erbjuda barnen ett smörgåsbord. Det var faktiskt det bästa rådet jag har hört på år och dag, hör du.
Jag är ju så vis, vet du.
Ja, det är du, som en bok, klok som en bok. Som vanligt in en hel del frågor från er lyssnare. Nu höll jag på att säga tittare igen. Jag gör alltid det, av någon märklig anledning. Och det är ju jättekul. Och vi får in ganska mycket frågor som handlar om vikt. antingen undervikt eller övervikt. Och det kanske inte är så konstigt för att många som tränar kanske gör det av en anledning att man kanske vill gå upp i vikt och bli lite större eller gå ner i vikt och bli lite mindre.
Ja, men träning och viktnedgång eller viktuppgång kopplas ju starkt ihop. Jag tror faktiskt för de allra flesta. Jag korrigerar dig och bekräftar. Jag tror att de allra flesta kopplar ihop träning med viktuppgång eller viktnedgång.
Jag kände att det var inte så PK att säga det. Så det var skönt att du sa det istället. För jag vill inte vara den där fröken Sverige-personen.
Men jag har ju faktiskt statistiskt underlag på det. För det är ju det egentligen som allt mitt arbete handlar om. Jag får ju in de här frågorna. Och det här jobbar jag med dagligen. Och jag ser ju att det är någonting som upptar väldigt mycket tankar och tid och engagemang hos människor.
Men det här tycker jag var en intressant fråga som vi fick. Och den handlar om BMI. Du vet BMI, vad är det betyder egentligen? Body mass index, eller hur?
Exakt, det är man räknar ut förhållandet mellan längd och vikt.
Precis, och då finns det en speciell formel hur man då räknar ut det här. Och då ska man hålla sig inom ett visst spann för att vara normalvikt. Jag tror att det är 18 eller 19 och så upp till 25 eller något sånt, va?
Ja, cirka så.
Ja, i alla fall, den här tjejen som har skrivit till oss då har enligt BMI fetma, men hon tycker inte själv att hon är så pass överviktig. Att hon kanske behöver gå ner lite grann i vikt men inte kan väga mindre än cirka 73-76 kilo för att hon har en speciell kroppsform då. Och har också spelat fotboll på hög nivå, vägde då 76 kilo och hade då knappt något fett på kroppen utan mer muskler. Hon är då 1,74, har ganska grov benstomme vad jag förstår, stora starka benmuskler. Och tycker själv att hon behöver gå ner cirka 10 kilo. Hon väger just nu strax under 90. Och då undrar hon, hur ska hon tänka på sitt BMI när hon sätter mål för sin viktnedgång? Eller ska hon liksom gå på vad hon själv anser är rimliga mål? Jag tänker, den här tjejen har ju ändå varit idrottare på hög nivå och vet vad hon vägde då. Jag menar, det känns ju orimligt att BMI ska då bestämma att hon är överviktig.
Ja, och det är intressant det här att det är en fotbollsspelare som skriver så här. Därför att generellt sett så har... Det här är ett intressant resonemang tycker jag. Är det så att man får stora lår av att spela fotboll? Eller är det så att tjejer med stora lår är duktiga på att spela fotboll och därmed satsa på det?
Ja, alltså det är lite grann som hönan och ägget. Men jag tror ju någonstans att har man vissa fysiska egenskaper som gör att man kanske är bra i en sport, så är det väl kanske inte jättekonstigt att man drar sig till den sporten.
Nej, och det är det man kan tänka då att väger man 90 kilo nu och är
1,74.
Ja, då är man överviktig, det kan vi säga.
Mm.
Nu är det, i det här fallet så är det en läkare som har sagt att hon skulle behöva gå ner 20 kilo, alltså väga strax under 70 kilo för att minska svårigheten att bli gravid.
Mm.
Alltså, om man aldrig i vuxen ålder har vägt under 70 kilo, då är det extremt orealistiskt att man ska kunna göra det nu. Att liksom kunna ta sig ner dit. Det är det första.
Mm.
Alltså att ett viktmål måste på något sätt vara förankrat till att har jag vägt det här tidigare i vuxen ålder. Och det är det tufft om man vägde under 70 kilo när man var 14 och tror att man som 35-åring ska kunna gå tillbaka dit. Det är jättesvårt.
Ja, men det känns ju också lite orimligt för om hon tycker själv att hon väger 73-76, det är någon slags gräns för vad hon känner själv att hon kan gå ner och samtidigt må bra. Då verkar det ju märkligt om hon måste gå ner en 5-6-7 kilo till för att kunna bli gravid. Det känns ju inte på något sätt logiskt överhuvudtaget.
Nej, alltså det här med just att svårighet att bli gravid och varför det kopplas ihop med övervikt. Jag tycker det kan vara ganska intressant för många att få höra lite grann om teorierna. När man kollar på Biggest Loser, framförallt de här amerikanska och svenska säsongerna, så har det varit några kvinnor som haft som största drivkraft att vara med i programmet för att de vill kunna bli gravida.
Mm.
Och man ser då att har man en stor övervikt, och vi pratar om då fetma och uppåt, så har man svårare att bli gravid. Men det är också så att om man är underviktig så har man svårare att bli gravid.
Ja, för till exempel min kompis Camilla Läckberg, hon har gått ut med det här själv, så det är ingenting som jag avslöjar här om min vän. Men hon gick upp ungefär 6-7 kilo förra sommaren för att öka sina chanser att bli gravid. Då hade hon blivit rekommenderad av av läkaren att göra det. Så det känns ju lite grann som det finns ett väldigt litet spann där du kan bli gravid. Då ska du liksom inte vara för smal och inte för tjock, men precis mitt emellan normal, eller?
Ja, lite så här perfekt. Anledningen till varför man ser över kvinnors fettdepåer eller hur mycket fett man har på kroppen för att kunna bli gravid, det är för att östrogen, alltså det här kvinnliga könshormonet som styr graviditet, alltså ägglossning och så vidare, det lagras i fettväven. Så har man för mycket fettväv, då lagrar man för mycket östrogen. Och har man för lite fettväv så finns risken att man lagrar för lite östrogen. Och att man då missar, som du säger, det här normalspannet, det spannet där man faktiskt har en normal ägglossning. Så att när den här läkaren då säger att du skulle behöva gå ner någonstans kring till 70 kilo för att öka chansen att bli gravid. Men det är en siffra som de tar då kopplat till längden. Men en viktnedgång på 5 kilo, på 6 kilo kan räcka lika väl som att gå ner 20 kilo.
Men får jag fråga dig, vad tycker du om BMI som sätt att mäta vikt relaterat till längd på? Alltså, är det ett bra sätt att mäta undervikt / övervikt / normalvikt? För jag har andra kompisar som inte heller passar in i BMI, men när man tittar på dem så ser man inte att de skulle vara speciellt underviktiga eller överviktiga för den delen.
Ja, alltså, det här är ju lite kontroversiellt. Jag kan säga att jag och mina coacher, vi jobbar utifrån BMI när vi tar hand om en klient som kommer första gången. Eftersom vi jobbar mycket online, vilket innebär att vi inte träffar våra klienter. Vi kollar på bilder, vi kollar på filmer och sen så får vi veta deras längd och vikt.
Mm.
Och då kan jag ju, då sätter vi alltid upp en varningsflagg om det är en person som har ett BMI som är under 20. Och särskilt ifall den personen upplever att, eller önskar att den vill gå ner i vikt. Vilket är jättevanligt.
Ja, det kan jag tänka mig.
Men och då kan det till exempel vara att man tycker att man har en liten plufsig mage. Så att man har ett lågt BMI med fett på magen som man vill ta bort. Och så tror man uppskattar att det är ungefär 2-3 kilo som det här fettet på magen skulle utgöra.
Man ser ju väldigt många, speciellt unga tjejer tycker jag, som är lite smalfeta. Har du tänkt på det?
Ja, och det är faktiskt ganska intressant. Jag skulle säga att risken med att använda BMI som mått på huruvida man är normalviktig eller underviktig eller överviktig, det är att det är väldigt många människor som klassas som normalviktiga men som är feta. Alltså, man är smal men mjuk.
Ja, men precis vad jag menar. För så här, unga tjejer som inte tränar kan ju bli sådär ibland att man kanske äter lite för mycket chips, dricker lite för mycket cola och så blir man lite sådär, det kan ju äldre bli också, lite pluffsig och lite lösa överallt fast de ändå är väldigt smala. Jag tycker det ser man väldigt ofta.
Ja, och då är det lite synd för att om man tittar på deras BMI så är de helt normala. Men de har fortfarande faktiskt, ska man säga, en ökad risk för ohälsa just på grund av fördelningen mellan fett och muskler. Så de har smala höfter, de har alltså smala bäcken, smala axlarna, men sen så har man för mycket fett mot vad som egentligen är sunt eller normalt. Och det kan man också tänka på, att det som är normalt i ditt gäng inte behöver vara det som är normalt på riktigt.
Mm.
En del säger sådär att jag är ju inte tjock. Jag har massa kompisar som är ännu tjockare.
Mm.
Och att man jämför sig med sitt lilla gäng.
Just det.
Men man behöver faktiskt vara bra på att se hälsa, träningsfrekvens, fettprocent, vikt och så vidare i ett större perspektiv. Därför att vi har en befolkning som blir tyngre och tyngre. Och om man då hela tiden jämför sig med de andra, då liksom fortsätter man ju själv också att bli tyngre och tyngre.
Men kan man säga ändå att BMI brister lite grann? Man kanske skulle behöva komplettera det med att mäta någon slags fettprocent om man nu ska vara supernördig och verkligen gå in för vad man bör väga.
Ja, därför att om någon hör av sig till mig och säger så här, jag väger som den här tjejen, och jag väger 90 kilo och jag tror att jag behöver gå ner i alla fall 10 kilo, det känns realistiskt. Och hon då är över 1,70. Så är det en sak. Men jag har klienter som hör av sig till mig som väger 90 kilo och som kanske är 1,52 långa. Extremt korta tjejer. Och då så säger vi att det är realistiskt att du går ner 30 kilo. Så att vi måste ändå på något sätt förhålla oss till hur lång är du och vad väger du. Det är ändå intressant. Sen behöver vi inte sätta fast dig i en fast skala där vi gör en klassificering. Men vi är ändå, det är skillnad på någon som är över 1,70, närmare 1,80 som väger 90 kilo. Och på en tjej som är 1,55, kanske 1,60.
Men det är ganska intressant det här med kroppsform tycker jag ändå. För att jag är ju 1,75. Och när jag väger, som efter mina graviditeter ibland så har jag vägt över 70 kilo. Då är ju jag ganska tjock. Alltså, då ser ju jag liksom ganska stor ut faktiskt. Därför att på mig så är 70 kilo för mycket. För att jag är ju ganska slankt byggd, om man säger. Jag har ju inte en jättegrov benstomme, inga stora fotbollsben liksom. Men jag antar att om jag och den här tjejen stod bredvid varann och vägde exakt lika mycket, så kanske hon skulle se smal ut och jag skulle se tjock ut, fast vi är ungefär lika långa och vägde samma sak. Förstår du vad jag menar?
Ja, och det har ju också med vart saker och ting sätter sig. En del ser helt vanliga ut i ansiktet och sitter det bara runt höfterna. Alltså så att höfterna är jättebreda, men man är helt normal över axlarna. Medan för andra personer så kanske det sitter jättemycket runt brösten och runt ryggen. Alltså runt skulderbladet, det som kallas BH-fettet. Men man har jättesmala ben. Så att det tycker jag är nog mer intressant. Och man behöver inte göra avancerade fett mätningsmetoder så. Man kan använda måttband, det räcker jättelångt. Men man behöver ändå titta på vart har jag fettet lagrat någonstans på min kropp och sen så utgå från det.
Är det någonstans då, om man nu ska ge henne något råd, så här, är det på något sätt man kan veta att nu har jag en vikt som funkar om jag vill bli gravid utan att liksom mäta det med BMI? Kan man mäta det på något annat sätt? Nu frågar jag dig som att du är någon slags läkare. Men...
Ja, alltså, jag ska inte ta över en läkares roll. Men det finns ingenting som säger att 20 kilos viktnedgång kommer ge en graviditet. Och det är självklart att en graviditet är en jättestor motivationskraft för någon som är överviktig och som inte kan bli gravid. Men det finns inget magiskt som händer efter 20 kilos viktnedgång. Det kan lika gärna vara så att man blir gravid efter 5 kilo. Det kan bli så att man kanske måste gå ner 10 kilo till. Men då kommer man vara ohälsosam antagligen i att man äter för lite. Eller rör på sig för mycket. Eller att man blir ledsen, att man blir deprimerad. Så det bästa är ju att vara i någon form av balans. Men så, vi ska alltid säga att vi vill alltid eftersträva en stor muskelmassa. Det som kallas för fettfri vikt. Skelett, organ och muskler tillsammans. Vi är inte så intresserade av att minska totala vikten på bekostnad av att också minska muskelmassa. Vi vill ha mycket muskler på kvinnliga kroppar. Det mår vi alla bra av.
Det är snyggt också med muskler tycker jag.
Ja, jag tänkte säga ett exempel på BMI när det kan vara lite tokigt och faktiskt använda mig själv som exempel. Jag vägde som minst efter mitt andra barn 49 kilo.
Ja, det låter ju jättelite, men du är heller inte så lång.
Nej, det finns tjejer som väger under 50 kilo och som är jämn långa med mig, 1,59 någonstans. Och räknar jag ut mitt BMI så är jag...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och... Sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket, och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en, ja, men utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Fortfarande normal. Jag är inte underviktig.
Nej.
Men när jag vägde 49 kilo så gjorde jag också ett ganska, vad ska man säga, ett säkert fettmätningstest. Alltså inte bara sån här liten att man håller ett handtag, utan ett riktigt test.
Mm.
Och hade 11% i kroppsfett.
Vad ska man ha då?
Ja, men normalt för en kvinna är mellan 20 och 30.
Oj, 11% låter ju jättelite.
Ja. Och även om jag fortfarande hade mens med 11% så var det inte sunt. Det, som kvinna så är det inte bra att ligga så lågt. Men jag var fortfarande normalviktig för att jag har så mycket muskelmassa.
Mm.
Så att, jag tycker nog att man får liksom se hela tiden de individuella skillnaderna. Och faktiskt titta på hur ser kroppen ut och vilken vikt mår du bra av att vara i.
Ja, precis. Och ofta om man inte håller på och fifflar och fufflar för mycket med kroppen och bantar och grejer på, så brukar ju den ställa in sig på en vikt som den tycker om att vara i. Och då pratar jag givetvis om tillfällen när man äter relativt sunt och tränar relativt regelbundet. Då ställer ju kroppen in sig på någon slags idealvikt för en själv. Så har det funkat för mig i alla fall.
Mm. Ja, men vi har varit inne på det tidigare avsnitt av Träningspodden, det här med hur mycket du måste kämpa för att upprätthålla någonting. Och då är det att det är ju tuffare det är för att upprätthålla det, desto mindre chans är att, och sannolikt att du kommer orka hålla det på längre sikt. Men vi ska alltid tänka, är det så att man är överviktig då, eller till och med då fet, så är det alltid bättre att gå ner några kilo och lyckas med det än att gå ner, eller att försöka gå ner 20 kilo och misslyckas helt.
Mm.
Jag tror att man får liksom tänka små steg i taget, och att i det här fallet om man vill bli gravid och inte lyckas bli det, om man tror att övervikten är en del av problematiken, ja, men då får man nog kämpa på. Men det finns ingen gyllene vikt när man säger där kommer jag att bli gravid.
Fråga på ungefär på samma tema, fast inte riktigt. Och det har vi fått från en tjej, kvinna, som skriver så här: jag vill springa både för att bli snabb och uthållig. Jag siktar mot maraton, springer just nu cirka 20 kilometer i veckan uppblandat med powerwalks. Jag inbillar mig inte att träningen ska göra mig smal, men jag vill bli smalare, ha cirka 20 kilo övervikt för att klara av att springa mera. Om jag äter för att bli smal, det vill säga skär ner på kalorierna, hur påverkar det då min prestationsinriktade träning? Alltså, finns det något sätt man kan lägga upp kosten på för att orka fortsätta med min prestationsinriktade långdistanslöpning och ändå tappa i fettvikt samtidigt?
Ja, det här är nog många som känner igen sig på, även om det kanske inte behöver vara på maratondistans.
Ja, och sen som jag får lite kritik för ibland när jag säger att jag inte vill träna och få stora muskler och hålla nere vikten lite grann för min löpnings skull. Men det gör faktiskt ganska mycket om man har massa extra kilon på kroppen när man ska springa långt. För det första så sliter det mer på kroppen, knän till exempel. Och för det andra så springer du faktiskt bättre, fortare och längre. Om man inte har så himla mycket överflödigt fett. Alltså ju mer man väger desto sämre springer man faktiskt när det handlar om långdistans. Det är ju en sanning.
När jag får såna här frågor generellt, så om du pratar med en person som har en ganska kraftig övervikt men ändå är duktig på att springa långt, för det kan man faktiskt komma ihåg att många av de kvinnor som är lite, nu, om man säger rultiga, eller som liksom är lite mjuka i kroppen och har extra grejer att bära på, de kan ofta springa långsamt men väldigt länge utan några större problem jämfört med de här spänstiga, smala, vältränade tjejerna som är mer atletiska. De kanske inte orkar över 17-18 kilo för de har inte de fettdepåerna som krävs för att upprätthålla dels träningsdosen men också att springa flera timmar på raken.
Jag vet att när jag tränade för mitt första maraton till exempel, som jag sprang på i Honolulu 2012, då sprang jag med en kompis som heter Linda. Och hon insåg ju direkt så här att jag kommer inte att klara av att springa maraton om inte jag går ner 10 kilo. Så hon gjorde faktiskt det här samtidigt som hon tränade prestationsinriktat. Så hade hon en väldigt avancerad kostplan för hur hon skulle äta för att bli av med de där kilorna för att klara av uppgiften. Nu är inte jag så insatt i exakt vad hon stoppade i sig, men Vad är det man ska tänka på då?
Ja, det här är lite känsligt. Så därför när jag ska prata generellt, jag vill ju gärna liksom ge ett individuellt svar till varje person som ställer en sån här typ av fråga. Därför att det är så extremt individuellt hur du äter nu och hur du tränar nu. För en person då som kanske springer 20 kilometer i veckan, det kan ju antingen vara uppdelat på fyra stycken 5 kilometers pass, eller att man springer 14 kilometer på söndagar och sen så springer man ett kortare pass tidigare i veckan. Jag skulle säga att skillnaden mellan att äta för att höja prestationen och att äta för viktnedgången ligger i att inte äta på känslor. När man tränar prestationsriktat så ökar aptiten. Det är för att man ligger på en hög träningsmängd, men också för att mycket av tankarna och engagemanget går åt till att, vad ska man säga, ge näring till kroppen. Att man tittar i sin träningsdagbok flera gånger i veckan, att man har ett schema man följer. Man går emot sina känslor som säger att jag borde ligga på soffan och ta det lite lugnt, eller jag hoppar över träningen imorgon, jag är inte så sugen, men man tränar ändå. Och när det gäller kosten då måste man tänka, när man då har två val framför sig, att äta det som är bäst för att ge energi till att orka springa nästa pass, eller att äta det som ger mig tillräcklig mättnad för att fortsätta orka vara glad, men som ger minimalt med energi i form av kalorier. För tränar du prestationsinriktat, då vill du ha i dig mycket kalorier, du vill ha i dig energi. Men om du vill träna för viktnedgång, då vill du inte träna så pass mycket att du måste äta dig mätt hela tiden. För att du blir alltid hungrig av att träna, men du får inte äta dig mätt på samma sätt. Och det är det som är det dubbeltydiga i att träna prestationsinriktat, framförallt för långdistanslöpning. Och att inte kunna spontan äta när man kommer hem på sitt långpass. Ta en smörgås med ost och sen ta ett glas kall och boj. Som är liksom en jättebra återhämtningsdryck för att återhämta sig från ett långpass. Men behöver du gå ner i vikt, ja, då kanske du måste ta din kvarg och en banan för att ger energi istället, och det kanske inte alls det som du är sugen på.
Fast jag kan ändå känna så här att när man tränar prestationsinriktat och har ett mål att man ska springa ett maraton, det blir som att jag på något sätt skärper mig på ganska många områden, inte bara träningsområdet. Man vill liksom ge kroppen bra bränsle på något sätt.
Ja, men det tror jag många känner igen sig med. Att man, motivationen ökar till att gå och lägga sig tidigare.
Exakt.
Satsa på sin sömn. Att man blir mer selektiv med sina relationer. Man ödslar inte tid på kompisar som inte ger så mycket. För att man tänker att träningen tar sin tid. Och man blir mer motiverad till att äta nyttigt. Och sen att äta det som man vet med sunt förnuft är bra. Så att ofta så sprider det ut sig med så här positiv stämning på många delar i livet.
Men skulle du rekommendera att man kanske i det här fallet, om man vill träna prestationsinriktat men ändå går ner i vikt under en period, kanske på något sätt håller lite grann koll på intag och uttag av kalorier? För som jag förstår det så ska man, är det 700-800 kalorier under man ska ligga för att gå ner i vikt, är det så?
Ja, det är lite, det är också individuellt. För en person som är väldigt stor och tung så kanske man måste gå ner på 700 kalorier. För en person som är tung men fortfarande liten person, alltså det är sagt, det är skillnad på att väga 120 och att väga 75 och vara överviktig, apropå det här med BMI. Båda anses vara överviktiga, men det beror helt på hur lång man är. Men ungefär 500 kalorier är ett realistiskt och lagom underskott att ligga på. Och utmaningen då är att dels röra på sig så pass mycket att du förskjuter det du brukar äta, och så rör du på dig 500 kalorier till, men inte äter motsvarande de 500 kalorierna.
Exakt.
Det är ju liksom ett vanligt knep, och det är det som jag brukar förespråka, för att det är lättare att röra på sig än att undvika att äta. Det är ju många som inte förstår hur mycket de måste träna för att förbränna en Snickers eller en godisbit eller chips eller så. Att man har svårt att förstå. Man är mer motiverad till att träna än till att avstå.
Jo, jag har ju någon slags app som jag älskar, där man skriver in, man får ett antal kalorier som man ska äta på en dag då. Och så skriver man in träning och sådär också, och då lägger den till hur många kalorier extra man kan äta. Jag blir så nöjd varje gång jag har tränat, för jag säger, åh herregud, men nu kan jag ju unna mig, hurra, för att då läggs det liksom till 500-700 kalorier plötsligt.
Ja, och det är ganska intressant att det är en typ av valuta. Det du drar in i form av lön i ena änden, det kan du också handla för i andra änden. Och det man kan komma ihåg, det är att hålla koll på någorlunda hur man äter är faktiskt gör stor skillnad. Så här, det här är intressant. Om du skulle skriva en kostdagbok till mig under 7 dagar.
Mm.
Och då skriver du upp exakt hur du äter, som du tycker, så här äter jag. Och så får jag den. Om jag sen skulle ge dig ett kostschema som är exakt likadant som det underlaget du har gett till mig.
Mm.
Alltså det är lika många kalorier per dag, ungefär samma fördelning mellan kolhydrater och fett och protein. Då kommer du gå ner i vikt av att äta så som jag säger att du ska äta. Fast det jag säger, det är byggt på det du har gett till mig. Därför att de flesta människor underlevererar kostdagböcker.
Vad nu fattar jag ingenting. Nu får du förklara. Nej. Vad menar du?
Ja. När människor ska skriva kostdagbok, det är jättebra. Vi förespråkar alltid det vid viktuppgång och vid viktnedgång. Alltså att skriva ner vad man stoppar i munnen. Men då har människor en förmåga att underrapportera.
Ja, du vet, man glömmer bort lite grejer. Det är det.
Ja, man glömmer bort saker. Det är svårt att uppskatta mängd. Så när jag har fått din kostdagbok och så ger jag tillbaka dig ett kostschema. Så här ska du äta nästa vecka. Då kommer du gå ner i vikt av att äta så som du säger att du gör normalt sett.
Fast man egentligen inte gör. Det här har vi pratat om tidigare i träningspodden. Som jag brukar alltid till exempel glömma bort att jag... Ja, glömma bort inom citationstecken. Att jag käkar en kanelbulle när jag köper en latte på morgonen. Man säger, jag glömde käka frukost. Ah, det blir en latte och en kanelbulle. Och sen när man ska skriva sin kostdagbok, då glömmer man ju lätt bort den där kanelbullen. Ah, ja. Det var väl inte så noga. Precis som att man kanske kommer hem lite sugen på något efter jobbet. Ja, men tar en liten chokladbit. Den glömmer man ju också bort, för det är ju ingen måltid liksom.
Nej, och det här är väldigt intressant, därför att människor som jag träffar, både i jobb men också privat, många människor vill ju prata träning och kost och hälsa med mig. Och så berättar de hur de äter och så säger de, varför går jag inte ner i vikt? Och då vet jag att det de berättar för mig, det stämmer inte. Det är kanske inte med flit som man säger fel, men det är så som hjärnan tror att det förhåller sig. Och jag tycker att skriva kostdagbok kanske 3 dagar i veckan, varje vecka, eller att skriva 7 dagar och sen så nästa vecka inte skriva upp någonting och sen så skriva ner 7 dagar. Men att man ska inte rapportera kostdagböcker som konstant 7 dagar i veckan året om, men faktiskt sätta sig ner och titta på hur jag äter. Därför att vi ser att det är inte första hand vilken typ av mat du äter, om du äter en korvstroganoff gjord på crème fraîche eller på en lätt kvarg.
Mm.
Det är inte det viktiga, utan det är vad äter du mellan dina måltider, hur stora portioner har du, äter du alltid 2 gånger, hur mycket sallad har du på tallriken, är ris och korvstroganoff över hela tallriken eller är det över halva tallriken. De sakerna är viktigare än vilken typ av livsmedel som du väljer, om det är mättad eller om det är fett produkter eller om det är lightprodukter. Det är inte lika viktigt som portionsstorlek och vad du käkar mellan måltiderna. Och då spelar det faktiskt ingen roll om det är för prestationsinriktad träning eller om det är träning för viktnedgång.
Jag tror portionsstorleken är ju en stor bov i det här sammanhanget. Jag vet ju att jag själv, och speciellt kanske när man har tränat och är hungrig, har man gjort ett långpass till exempel, då blir man ju, även om man inte är det direkt efter, så blir man ju efter en stund så blir man ju hungrig, som att kroppen bara vrålar efter mat, och då är det ju så lätt att man käkar för fort, har jag tänkt på. Så att när jag då får min portion med mat, då äter jag ju jättesnabbt, så hinner jag inte känna att jag blir mätt, och så tänker jag, men jag är inte mätt, tar en portion till, och så när man liksom är halvvägs in i den så känner man så, åh, nu är jag proppmätt istället. För då kommer det efter en kvart, 20 minuter, mättnadskänslan. Så det där tror jag faktiskt är en ganska stor bov i hur folk äter fel.
Och det kommer jag ihåg från ett av de allra första avsnitten av Träningspodden, när vi pratade om barn och övervikt och barn och fetma. Hur man använder måltiderna, alltså hur man ser på mat. Att ett första steg till exempel är att inte ställa fram kastrullerna och stekpannan på bordet, utan att man lägger upp maten på tallriken vid diskbänken, sen så serverar man person för person en färdig portion.
Mm.
Att inte ha de här stora mängderna med mat framför ögonen samtidigt som man äter från sin egen tallrik, för då blir det lätt hänt att man äter en andra portion istället för att tänka efter, känna efter en kvart senare, är jag fortfarande hungrig? Ja, då kan jag äta mer. Men att inte behöva äta så länge som man har någonting framför ögonen. För att vi har ju liksom en obegränsad tillgång på mat.
Och sen idag tror jag också att det är ett problem om vi pratar om barn och hur de äter. Att de sitter ju ofta, nu låter inte det här så bra, men det händer att mina barn sitter med sin iPad eller telefon eller vad det är och tittar på den på någon film eller håller på med något spel samtidigt som de äter. Och det är ju samma sak där, för då tänker man ju inte ens på att man äter. Då stoppar man ju bara i sig.
Ja, och det vet jag, några av de här som hälsocoacherna eller de här människorna som lever på att coacha människor i, vad man kallar det, dels säger så här holistic lifestyle, det här som stresshantering och så vidare, att en del av arbetet som man kanske gör i första eller andra steget redan, det handlar om att medvetandegöra ätning, ätandet, ätbeteende, när man sitter, när jag stoppar in saker i munnen, hur många tuggor tar jag, hur lång tid tar det för mig att äta en frukt och så vidare. Och att väldigt många människor bara äter på ren vana, att allting bara stoppar in i munnen och så har man liksom inte hunnit tänk efter, medan vi vet att mycket av mättnadskänslan ligger i sinnena. Alltså ligger i smaken, ligger i synen, ligger i handrörelsen. Det här man säger att det är jättebra, om du säger så här bantningsknep, men bantning är ju så här hemskt ord, men att lägga ner gaffel och kniven på bordet mellan varje tugga.
Ja, men det är sån här husmorsknep man har fått, så här, tugga varje tugga 10 gånger.
Ja, och det låter så himla fjantigt, men man ska veta att det faktiskt funkar, för att våran kropp behöver mycket längre tid på sig att känna efter än vad vi är beredda att ge den faktiskt.
Så, som jag kommer att skriva lite grann i våran nya bok som kommer ut här om ett tag, kan jag avslöja redan nu, att jag tror det är liksom viktigt att veta vad som är ens primärmål. Som den här tjejen nu, hon vill både satsa på prestationen, springa maraton och gå ner i vikt. Och det kan funka, tror jag, att göra de sakerna samtidigt. Jag tror det liksom inte att det finns någon att det finns någon motsägelsefullt i det, men jag tror ändå att det är viktigt att veta så här, vad är mitt främsta mål? Är det prestationen eller är det viktnedgången?
Ja, det är det man ska tänka på. Och sen så tror jag att det är jätteviktigt att komma ihåg styrketräningen. För att vi vill inte förlora fettvikt på bekostnad av muskelvikten. Och muskelvikten kan vi stimulera, muskeltillväxten kan vi stimulera med hjälp av styrketräning. Och sen så vet vi också att ett ordentligt proteinintag är jätteviktigt, upp mot 2 gram per kilo kroppsvikt och dygn. Och det också kan vara bra att skriva kostavbok och kanske registrera vad man äter och se att man faktiskt äter ordentligt med protein om man då behöver gå ner i vikt för prestationens skull. Om det är någon som har velat ha lite siffra att liksom kunna greppa tag i lite grann. 5 kilo viktnedgång för en överviktig person kan ge mellan 1 och 3-4 minuter på milen.
Va? Det är ju jättemycket.
Ja, och om man då tänker sig att man är maratonlöpare och har en övervikt, och låt säga att man ens klarar att springa ett maraton med 20 kilos övervikt, så det finns ganska mycket att ta i prestation på att gå ner i vikt. Vi kan inte, jag tycker inte vi ska förminska det perspektivet.
Nej, 3-4 minuter på milen, och så räknar du ut vad det blir på ett maraton, då har du förbättrat det ganska så mycket.
Ja, och det är därför man inte ska, vad ska man säga, negligera människors motivation, alltså prestationsinriktade mål, och att faktiskt därmed skapa motivation till att göra bättre matval till exempel. Man säger att man inte ska blanda ihop träning för viktnedgång och träning för prestation, men vi måste nog ändå lyfta fram att motiveras till att ta tag i sin vikt. Man är träningsvillig, man tycker om att prestera, och då är det faktiskt inte helt tokigt att ha viktnedgångsperspektiv också, men det får inte vara i form av en ätstörning till exempel.
Nej, men precis, men som jag sa innan, att man blir ju också när man tränar mycket peppad att leva sundare. För att det, jag vet inte, det är bara som att kroppen skickar ut signaler till en att det är mycket härligare nu att äta lite sunt och sova gott här nu när du tränar så mycket. Jag vet inte, det är någonting undermedvetet som gör att man bara, ja, man blir sundare överlag av att träna.
Ja, ja men exakt. Jag tycker det kan vi sammanfatta hela resonemanget. Att träna prestationsriktat gör att man sköter om sig bättre. Men nu har jag nästa fråga, och den kommer jag ställa till dig, Jessica. Så får vi höra, ja, det ska bli kul att lyssna lite grann på ditt resonemang. Det är roligt, för alla frågor som vi får till Träningspodden på Facebook och Instagram, den handlar om, alltså, alltid inledande mening om hur fantastiska vi är. Så man blir alltid så där så himla glad att läsa de här frågorna.
Ja, men jag blir jättelycklig. Ibland går jag in på våran Facebook-sida och på våran Instagram-sida och bara läser kommentarer och frågor och sånt, för jag blir så pepp av det. Jag tycker det är superhärligt. Det blir som en god spiral istället för en ond spiral. För folk blir peppade av oss när vi sitter och babblar, och så skriver de det till oss, och då blir jag peppad av dem, och så blir man ju ännu mer peppad, och så peppar man liksom varann.
Den här frågan då, som börjar med massa stjärnor och hjärtan till oss, den lyder så här. Det är en tjej som följer vårat halvmaraprogram i Stora löparboken för kvinnor som vi har gjort. Och hon förbereder sig för att springa Göteborgsvarvet i maj. Det är andra gången hon ska springa, så hon har sprungit en gång förut. Men nu har hon blivit övertalad av sina tjejkompisar att ställa upp i vårruset veckan innan Göteborgsvarvet. Och hon funderar, är det så bra att springa ett maxlopp på 5 kilometer veckan innan ett halvmara, och det är faktiskt halvmaran som jag tränat inför hela våren, eller borde jag se vårruset som en härlig kvällsjoggning med kompisarna utan fokus på tid och prestation? Om jag känner mig själv rätt så måste jag lägga upp en plan, annars tar nog vinnarinstinkten i mig över och kommer springa det fortaste jag kan.
Alltså, jag skulle nog säga, om jag utgår från mig själv, att jag tror både och kan funka. För att ser man det som en härlig kvällsjogg, då kan det vara ett lugnt träningspass. Och veckan innan så lägger man ju helst in bara några lugna, lätta träningspass där man inte påfrestar kroppen, utan snarare låter den ladda upp energi. Men jag skulle också faktiskt kunna tänka mig att en urblåsning veckan innan behöver inte göra något, för 5 kilometer är inte så långt. Hade det varit ett millopp så hade jag sagt nja, kanske inte. Men 5 kilometer, gör en liten urladdning och sen vila fram till halvmaran, så skulle nog jag lägga upp det faktiskt, om jag var den här tjejen.
Ja, för att det, om hon har följt vårt halvmaraprogram, då har hon ju verkligen successivt och lugnt byggt upp dels en längd på långpassen som gör att hon faktiskt kommer klara av liksom upp mot 2 timmars ansträngning, kanske 2,5 timmar om man är lite långsammare halvmaralöpare. och behöver inte känna sig stressad över det. Men hon har ju faktiskt också fått de här snabbhetspassen som vi har i löparprogram, de här korta intervallerna och sen så de här långa intervallerna. Så jag tycker nog också att faktiskt släppa vårat schema näst sista veckan och göra det här 5 km loppet. Jag tycker inte det är en helt tokig idé. Jättebra för självförtroendet att känna på benen. Och att lägga in lite av den här glädjen. Alltså jag skulle nog säga att det är ganska stor skillnad på att springa Vårruset och Göteborgsvarvet. Göteborgsvarvet är ju inte det gladaste loppet.
Nej, det har jag
i Sverige springer. Det är många som har blåmärken på överarmarna för att det är så mycket vassa armbågar. Vårruset har ju inte riktigt samma aura runt omkring sig. Jag älskar Vårruset just för att det är så positiv stämning och för att det är så... Ja, men det är folkligt. Jag gillar Vårruset. Jag tycker det är, jag skulle nog faktiskt i det här fallet rekommendera att springa Vårruset, faktiskt maxa och göra det som en riktig, vad ska man säga, tempokännare i kroppen.
Ja, precis. Jag tror att det är jättebra. Och sen kanske, så hade nog jag gjort i alla fall, sen hade jag nog kanske inte sprungit alls eller möjligtvis bara joggat ur kroppen lite några dagar innan halvmaran. Men jag tror att det där är nästan den bästa uppladdningen hon kan få.
Ja, jag håller faktiskt med. Det här ska bli jättespännande. Nu måste vi få svar om det här också i maj och se hur det gick för henne.
För jag menar, sista veckan, då ska man ju ändå vara klar egentligen. Då ska du ju vara färdig med din träning inför loppet. Har du inte gjort dina långpass ordentligt eller dina intervaller, då spelar inte det någon roll sista veckan.
Nej, och det är ju det vanligaste felet eller misstaget många gör. Det är att de tror att de kan träna i kapp.
Ja, det inte går ju inte.
Schemat. Nej, så att, och det finns någonting som kallas för superkompensationsprincipen. Och det innebär att en riktigt kraftig ansträngning några veckor innan den riktiga ansträngningen faktiskt kan göra en ännu bättre. För att kroppen blir chockad över det maximala och bygger då på massa skydd för att vara beredd på nästa maximala ansträngning. Så man kan faktiskt till och med bli bättre av att göra en sån ansträngning innan en halvmara.
Och vi måste ju få veta hur det gick. Jag är ju supersugen på att höra det. Så den här tjejen måste ju mejla till oss sen när hon har sprungit Göteborgsvarvet, så vi får veta. Vet du vad, jag blir så sugen på att sticka ut och springa själv nu, känner jag, när vi har pratat om löpning. Jag bara kände, åh, vad det drar i löparnerven här.
Ja, och det hoppas vi att lyssnarna av Träningspodden känner, att man vill sticka ut och springa, man vill gå till gymmet, man vill satsa på sig själv, att lägga tid på sig själv och sin kropp, sin utveckling och göra bra val resten av dagen.
Det tycker jag var det klokaste du har sagt idag, Lovisa.
Ja, för det är så mycket visheter idag. Förstår
du,
inte.
Du är klok som en uggla. Det måste vara den här österrikiska alpluften som gör att du blir så klok. Det blir härligt när ni ska komma hem. Kommer ni gående där på Söders gator och fortfarande sjunger så här: Do, re, mi, fa, sol, la, ti.
Med Googles brännande som en pandor.
Hans går först, sen kommer du, så kommer Sixten och Baxter.
Ja. Jag längtar till nästa vecka, och då spelar vi in ett nytt avsnitt av Träningspodden.
Ja, det ska bli härligt, och tills dess så får ni ha det superhärligt och ut och njuta av vårvädret. Passa på att kombinera det med en löprunda, vet jag.
Ja, och berätta om er träning. Hashtagga Träningspodden på Instagram. Lägg upp på våran Facebook-sida, så får man jättegärna gå in i podcast-appen och betygsätta Träningspodden.
Ja, nu har inte jag tid längre, för nu måste jag ut och springa och göra av med den här energin.
Och jag ska ut och joddla i bergen.
Ja, vad härligt. Hej då, Lovisa, hej då alla som lyssnar.
Hej då!
Producerat av Perfect Day Media.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.